Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Dagens avsnitt är sponsrat av Prime Crime. Det är en app med tusentals svenska rättegångar. Dessutom så läggs minst 10 nya rättegångar till varje vecka året runt. Så ladda ner appen, du kan kika runt där helt fritt och se vad som finns där. Och Prime Crime erbjuder även en 3 dagars gratis provperiod för att du ska kunna prova tjänsten.
Skulle du välja att bli prenumerant så erbjuder de antingen månadsbetalning för 99 kronor i månaden eller ett reducerat pris på 2 månader vid årsbetalning. Och du kan avsluta precis när du vill.
Dan, vad har du lyssnat på det senaste?
Ett fall som har berört mig otroligt mycket är mordet på 12-åriga Adriana. Ett exempel på hur urskillningslöst gängvåldet har blivit. Hon är 12 år och hon är inte den menade måltavlan, men hon dör ändå för gängvåldet.
Ja.
Du lyssnar på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Molén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt.
Välkommen till Mördarpodden. Hej Dan.
Hej Josefin. Idag har jag en lång harang av varningar. Men först vill jag tacka Sofie Karlsson som har skrivit de här varningarna och manuset. Men hon säger en kommentar till sina varningar att det här är verkligen riktiga varningar. Att hon blev väldigt illa berörd av delar av det här manuset.
Och det är alltså Sofie som har skrivit barnboken?
Ja, och massvis av andra hemska fall.
Ja.
Men här skriver hon en speciell varning om varningen.
Oj.
Så här kommer själva varningen. Varning för våld mot barn. Varning för skildringar av självskadebeteende. Varning för sexuellt våld. Och varning för sexuellt våld mot barn.
Nej.
Jo. Och är det här saken inte vill höra om så lyssna inte på det här avsnittet. Lyssna istället på Alftamorden. Mm. Där vi bara har våld mot polis och mycket fylla. Så det här kommer bli riktigt obehagligt. Och det handlar då först om Vidar Lillelid från Bergen i Norge. Alltså staden Bergen, han kom inte från Bergen.
Nej.
Fjällkille. Han är 22 år gammal 1985 när han emigrerar till USA. Han flyttar till Miami i Florida. Och Miami är faktiskt formellt bara näst största staden i Florida efter Jacksonville. Men då räknar man inte med hela Miami-Dade County för det är jättestort. Och Miami är förstås en storstad. Och det här är ju precis när Miami Vice spelas in så att det man ser i Miami Vice är det Miami som Vidar flyttar till. Och i Miami så träffar Vidar kärleken och det är Delfina Celaya. Jag kommer förmodligen att kalla henne för Delfina Lillelid i handlingar, men Delfina antar hon heter. Hon är 6 år yngre än honom och tycke uppstår. Hon är alltså bara 16 när hon blir tillsammans med Vidar. Vidar är lång och smal med ljusbrunt hår och Delfina har mörkt axellångt hår och mörka ögon. Hon har också emigrerat till USA. Hon kommer inte heller från USA. Hon och hennes familj kommer ursprungligen från Honduras, som ligger i Centralamerika. Det är en massa länder som ligger på en rad där. Det gränsar till Guatemala och El Salvador. Så båda är invandrare i USA. Har det gemensamt. Men de har också en annan sak gemensamt. Religion. Båda två är Jehovas vittnen. Och de gifter sig redan 4 år senare. Så de gifter sig 1989. Då är Vidar 26 och Delfina är 20. 2 år senare föder hon parets första barn 1991. Det är en dotter som döper till Tabitha. 4 år senare, 1995, får Tabitha en lillebror. Han döps till Peter. Jag får en känsla av att Vidar ändå kallar honom för Peter Lillelid.
Mm.
Så familjen Lillelid består alltså av pappa Vidar, mamma Delfina, storasyster Tabitha och lillebror Peter. Tabitha har långt mellan blont hår med lugg och Peter har kort ljust hår och blågröna ögon. Mycket norska gener i dem.
Mm.
När då Vidar och Delfina har blivit tvåbarnsföräldrar så börjar vi fundera på om Miami är verkligen den bästa staden för barn att växa upp i. Det är ingen slump att Miami Vice blev en populär tv-serie som Miami hade extremt mycket brottslighet på 80-talet. Så de kommer fram till att det här är nog ingen bra idé. Det är bättre att hitta någon annanstans att bo. Det är helt enkelt galopperande kriminalitet i Miami. Det är ofta inkörsport för så här, drogtransporter till USA och så. Under 80-90-talen skenar brottsstatistiken i Miami. 1991 skriver tidningen Desert News en artikel där de påstår att Miami är USAs mest våldsamma stad. Och det är en titel som inte är lätt att erövra eftersom det finns extremt våldsamma städer i USA. Men det förstör turismen i Florida att det är så farligt i Miami och även i andra delar av Florida. Så staden tar skada av det.
Ja, för annars är det ju en jättestor turist.
Ja, Florida är ju jättefint. Ja. Det är ju varmt och skönt till skillnad från många andra amerikanska delstater.
Hur ser det ut idag? För det här var på ditt tal, början 90-tal är det här va?
Ja, artikeln var från 91. Så att, vi får hoppas att det är bättre idag, men jag vågar inte säga någonting där. Så 96 bestämmer sig om för att flytta ifrån. Och istället flytta till Knoxville i delstaten Tennessee. Jag är skadad att jag gjort så mycket amerikanska fall i andra på det. Så jag tänker, men nej, Tennessee, det var ju de och de fallen. Det tar 13 timmar att köra från Miami till Knoxville. Så det är ganska långt. 1996 har Knoxville 180 000 invånare. Så vi pratar en stad av lite större än Linköping, Norrköping, Örebro. Den storleken. Och den känns ju mycket tryggare för unga paret och deras barn. De blev övertygade om att det här var rätt beslut. Lämnar Miami, flyttar till Knoxville. Vidar får jobb. På Holiday Inn, det är en hotellkedja, men de har förstås ett hotell i Knoxville. Och Delfina är lite oklart vad hon jobbar med och det troligaste är att hon är hemmafru. Hon tar hand om barnen och hotelljobbet räcker för att försörja familjen. Nästan. Familjens ekonomi är ansträngd. Men de missar aldrig att donera pengar till Jehovas vittnen, för det gör de hela tiden, som goda vittnen. Det blir söndagen den 6 april 1997. Vidar är nu 34 år gammal och Delfina är 28. Tabitha är 6 och Peter är 2 år gammal. Familjen Lillelid har under helgen varit på en konferens för Jehovas vittnen i Johnson City. Ämnet för konferensen var: hur kan medlemmarna bäst tjäna Jehova och vara lojala i sin tro? Inget ont om Jehovas vittnen, men det låter som en ganska tråkig konferens.
Ja.
Speciellt för en 6-åring. Efter konferensen blir familjen erbjuden att stanna kvar på en sen lunch. Men Vidar och Delfina avböjer eftersom de inte har råd med lunchen. Så de har tagit med sig en matsäck. Så de äter sin matsäck istället. Johnson City ligger också i Tennessee, precis som Knoxville. Och den här hemresan de ska göra då ska ta 1 timme och 45 minuter. De kör en timme. Och sen stannar de på en rastplats längs med motorväg 81 i närheten av Bailton. De är alltså lite mer än halvvägs hemma efter konferensen. Och de stannar då för att äta matsäcken som de hade med sig. Men familjen Lillelid är inte de enda som har stannat på den rastplatsen den här söndags eftermiddagen. Det gör även en grupp ungdomar från Pikeville i delstaten Kentucky. Pikeville är ungefär 3 timmar med bil från Knoxville. Och de här ungdomarna ska jag titta lite närmare på. Den första medlemmen i gruppen heter Natasha Cornett. Och Natasha är 18 år gammal. Hennes mamma heter Madonna. Madonna har haft en affär utanför sitt äktenskap med en polis. Och det var då Natasha blev till. Och efter att Natasha föddes så dumpade Madonna sin man. Och det här ledde ju inte till ett normalt och regelbundet hem, utan hela hennes barndom kantades av fattigdom och våld. Madonna slog ofta Natasha. Och en gång när Natasha var 11 år gammal hittade hon sin mamma Madonna naken och medslös på golvet i deras lägenhet. Bredvid mammans kropp låg en burk tabletter. Natasha, bara 11 år gammal, alltså, ringde till en tidigare pojkvän till mamman som kom och tog mamman till sjukhuset.
Mamman.
Och det visade sig att Madonna hade överdoserat receptbelagd medicin, förmodligen i ett försök att ta livet av sig.
Ja.
Men överlevt. Natasha klarade sig ganska bra ändå fram till sjätte klass. Fram till sjätte klass hade hon enkelt för att få vänner och presterade bra i skolan. Men efter sjätte klass började hennes betyg sjunka och hennes umgängskrets blev mindre. I sjunde klass utvecklade hon en ätstörning och gick ner 13 kilo. Och någonstans här i tonåren under ätstörningen så började hon intressera sig för det övernaturliga. Natasha blev särskilt intresserad av vampyrer. Och när hon var 13 började hon skära sig själv och blev under en period inlagd på sjukhus för sitt självskadebeteende. Läkarna fastslog då att hon var bipolär och att hon kunde vara fara både för sig själv och andra. Men det här är ju USA, så det här bekostades inte av samhället. Utan det var Natashas mamma som måste betala för vården. Och det hade inte hon råd med. Så Natasha blev utskriven eftersom hon inte hade råd att betala för sjukvården.
Det känns ju mer som en tonåring som har jättemycket ångest för vad hon har varit med om i barndomen och har svårt att få ut det på sätt och vis. Så jag vet inte riktigt hur man sätter en bipolär diagnos.
Det kan jag hålla med om.
Tonåring dessutom. Ja, jag är lite emot det där, diagnostisera allt och alla.
Ja, och Natasha kommer ut och har alltså ingen behandling.
Nej.
Så hon börjar självmedicinera med alkohol.
Mm.
Och när hon är 14 så börjar hon även självmedicinera med narkotika. Och bland annat då heroin, ecstasy och kokain. Så har en 14-åring som går på tunga droger och dricker väldigt mycket alkohol. Men hon gillar vampyrer också. Så hon började fundera på, skulle det inte hjälpa att som en vampyr dricka blod? Hon är bara 14, så hon har svårt att komma över blod från andra människor.
Har man lättare när man är äldre, menar du?
Ja, man kan övermanna dem och ta deras blod.
Ja, det var så jag tänkte.
Det kan inte Natasha.
Hon är ju minderårig, så hon kan inte köpa ut blod på.
Men hon vill dricka blod.
Mm.
Så förmodligen, det här är inte helt klart, men dricker hon sitt eget blod?
Hur menar du då?
Ja, hon skär sig själv och dricker sitt eget blod. Också vid 14 års ålder blir hon dömd för bedrägeri till ett års villkorligt. När hon är 15, året efter, så grips hon igen. Men då har hon misshandlat och hotat sin mamma, Madonna, med kniv. Madonna väljer inte gå vidare med åtalet så att det lagts ner. Och trots allt det här gick hon fortfarande i skolan, Natasha.
Mm.
Men det gick inte så bra och i nian hoppar hon av. Hon försökte hitta något sätt att försörja sig. Och lyckades delvis göra det genom att ta jobb som barnvakt.
Skulle nog inte vilja ha henne som barnvakt till mina barn.
Jag tror inte hon skrev jag dricker blod och tar heroin på sitt CV.
Nej.
Men hon träffade en kille som heter Steve Cornett. Och när hon var 17 så gifte hon sig med Steve. Det får man inte göra i Tennessee. Man måste vara 18 för att gifta sig. Men hon kunde göra det här med sin målsmans godkännande. Och Madonna verkar ha gett sitt godkännande till det här. Äktenskapet mellan Steve och Natasha varade i ungefär 10 månader. Sen skilde hon sig och flyttade under en kortare period till New Orleans, 13 timmar söderut från Pikeville. New Orleans är ju lite grann, det är spännande, men när man gör mordpoddar så vet man att New Orleans är lite grann helvetet på jorden. Louisiana är den farligaste delstaten. Och New Orleans är ofta fokus för allting. Vi gjorde ju en hel serie seriemördarpodden om Baton Rouge och seriemördare där.
Mm.
Men vi har gjort några seriemördarfall i New Orleans också och det är ganska mycket kriminalitet där.
Vet du någon seriemördare som du har namn?
Min favoritseriemördare, om man får säga så, i New Orleans är ju utan tvivel Yxmannen i New Orleans. Mm. Som vi har gjort i seriemördarpodden. Inklusive hans fina brev till allmänheten.
Mm.
Det går förstås inget bra för Natasha i New Orleans. Och det värsta som händer är att hon blir gruppvåldtagen och misshandlad av 5 män.
Oh.
Som vi förstår det anmälde hon inte det här till polisen, men hon bestämde sig för att det här räckte. Nu vill hon inte vara i New Orleans längre. Utan hon lämnade New Orleans och flyttade hem till mamma Madonna. Och Madonna verkar ju ganska förstående då, och tycker om, även om hon har blivit hotad med kniv av sin dotter, så vill hon ta hand om sin dotter, och det kan hon inte riktigt, men hon blir glad i alla fall när Natasha kommer hem. Mm. Så att är hemma hos Natasha och Madonna som den här gruppen ungdomar tillbringar mest av sin tid. För där får de inte en massa tjat från, som de får från andra föräldrar.
Och Natasha är ungefär i 20-årsåldern där. Ska man...
Hon är 18.
Hon är 18. Ja just det, de var ju bara tillsammans i 10 månader.
Ja, och vid det här laget har Madonna inte så mycket att säga till om att ungdomarna är i deras hem heller. Utan hon får finna sig i det.
Varför det?
Det kommer du förstå när vi pratar om de andra ungdomarna.
Ja.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Natashas favoritfilm är Natural Born Killers från 1994. Har du sett den?
Nej, har du?
Ja, den borde du se faktiskt. Ja. Det är en av de bättre, det är ju en påhittad historia, men det är ändå en av de bättre seriemördarfilmer jag sett.
Ja. Ja, du tvingar ju mig att titta på När lammen tystnar.
Just det.
Det var ju bra. Fick de ja, några pauser där.
Den betraktas nog som bättre än Natural Born Killers av filmvetare och sådär.
Mm.
Det händer saker i Natural Born Killers. Den handlar om ett ungt par som heter Mickey och Mallory. Och båda haft en traumatisk barndom, bestämmer sig för att rymma och mörda Mallorys våldsamma pappa. Sen åker de ut på en roadtrip där de bara mördar folk till höger och vänster. Filmen har fått mycket kritik för att den är väldigt våldsam. Och för att människor har blivit inspirerade till att mörda i verkligheten.
Oj, då vill jag verkligen se den.
Bland annat anses den här filmen vara en av orsakerna till Columbine-massaken.
Oj.
Och Eric Harris och Dylan Klebolds massmord.
Det här har jag helt missat.
Det var alltså en av ungdomarna som sitter där. Och som ni förstår så kommer hon att bli viktig. Men hon är inte ensam. En annan i gruppen heter Dean Mullins. Dean är 19 år gammal. Han har haft en normal uppväxt. Han hoppar av skolan i 12:e klass. Vilket ungefär motsvarar 2:an i gymnasiet. Men han har inte gett upp sina studier, utan 1997 pluggar han för att göra högskoleprovet, eller GED som det heter i USA. Och för att då kunna komma in på universitet och college. Dean har även jobbat i 2 år på matbutik i Pikeville. Och hans familj har inte märkt någonting av att han gjort något avvikande. De tycker att han är helt normal. Eller de tyckte att han var helt normal tills han träffade Natasha. Dean har nu blivit djupt förälskad i Natasha. Och planerar att fria till henne.
Vänta lite nu. Har han fått något gensvar där från Natasha?
Ja, det verkar så.
Okay. Så det är inte bara att han friar till sin kompis för det.
Ja, men hans föräldrar har ju börjat tycka det här är jobbigt. Mm. Och de tycker att Natasha är trevlig. Så han har flyttat in hemma hos Natasha och Madonna. Så han är inte bara där med kompisgänget där, utan han är där hela tiden. Och hans familj är djupt skeptisk i det och tycker att hon är inte bra för dig. Kom tillbaka hem, fortsätt med dina studier. Och han bara, nej, hon är så fin.
Ja, man dras ju till sina olikheter.
Och han verkar väldigt skötsam jämfört med Natasha.
Ja.
Den tredje medlemmen i den här gruppen av ungdomar är Josef Reisner. Han är äldst i gruppen med sina 20 år. Riktig ålderspresident. Och han kallas oftast för Joe. Josef har aldrig träffat sin biologiska pappa. Men han har ändå haft en ganska bra uppväxt med sin mamma Mary och sin styrpappa. Och han har då styrpappans efternamn, Reisner. Josef var ett lyckligt barn som skötte skolan fram till dess att hans mamma och styrpappa separerade. Det är lite oklart när det hände, men Josef var yngre än 12. Så att han hade ingen relation till sin pappa, men han hade en relation till den här styrpappan. Och sen var styrpappan borta ur bilden. Och då förändrades Josefs beteende. När han var 12 började han dricka alkohol och ta narkotika. Han höll sig dock till marijuana och LSD. Fortfarande när han var 12 år gammal så hade han barnvakt vid något tillfälle. Hans mamma inte kunde ta någon, så hon hyrde in två kvinnor som skulle sitta barnvakt till Josef. Och de här kvinnorna utnyttjade honom sexuellt. Många källor anger att Josef själv beskriver det här som sexuella relationer. Men man får inte glömma att en 12-åring kan inte samtycka till sexuella relationer.
Nej.
Utan det här är sexuella övergrepp.
Mm.
Josefs betyg blir allt sämre. Men efter 9:e klass försöker han ta tag i sin studie och lyckas förbättra resultaten i skolan. Han tar examen från high school och då träffar han de andra medlemmarna i den här gruppen. När Josef är 17 gifter hans mamma om sig med en kille som också gillar att röka marijuana. Och då börjar Mary också röka marijuana. Och Josef som redan rökte marijuana tycker, hej, jättekul, kan de röka marijuana i hemmet?
Mm.
Så de röker där. Och när Josef var 18, alltså 2 år tidigare, hade han ett kort förhållande med Natasha. Ja, den Natasha, hon som är med i gruppen. Så han har också varit tillsammans med Natasha, men det är slut för länge sedan. Och året därpå, när Josef hade fyllt 19, blev han tillsammans med Natashas bästa vän, Karen Howell. Karen Howell kände inte de andra, men nu är hon gruppens fjärde medlem. Så att vi har Natasha, Dean, Josef och Karen. Karen, ursprungligen från Delaware i delstaten Ohio. Hennes familj flyttade till Pikeville när hon var 3. Och hon växte upp i ett våldsamt hem. Hennes föräldrar slogs ofta. Och det är lite oklart om de även slog Karen. När Karen var 9 skilde sig föräldrarna. Och efter skilsmässan bodde Karen hemma hos mamma. Karen har i vuxen ålder sagt att mellan att hon var 5 och 10 år så blev hon sexuellt utnyttjad av sin farbror och en av sina kusiner. Ingen har någonsin blivit åtalad för det brottet, men det betyder inte att det inte har hänt. Men vi har bara Karens uppgifter på det. En sak som talar för att någonting sånt hände var ju att hon började skära sig själv i armarna med rakblad när hon var 13. Och sen började hon använda narkotika och rymde hemifrån. Karens smak på narkotika var framförallt LSD och kokain. Relationen med mamman var inte alls bra. Jättemycket bråk. Och Karen sökte tröst någonstans från allt som var jobbigt. Och då hittade hon det övernaturliga. Magi. Det okulta. Hon började höra röster. Hon antog att det var övernaturliga krafter som pratade med henne. Hon lärde sig magi. Och då började hon göra kärleksdrycker som skulle få killar att bli kära i henne.
Oj.
Det är oklart om det fungerade eller inte. Det verkar ju ha fungerat på Josef i alla fall. Han kanske fick en sån. Vid ett tillfälle när Karen var påverkad av LSD försökte hon bita armen av en kompis. Det blev aldrig anmält till polisen.
Hur gick det med armen då?
Hon lyckades inte bita av den.
Nej.
Karens mamma blev väldigt orolig över det här beteendet. Och hon kom fram till att Karen hade grävt för mycket i det okulta och säkert blivit besatt. Så istället för att ta sin dotter till sjukvården så tog hon med sig Karen till 2 stycken präster. Prästerna konstaterade att du har ju helt rätt, din dotter är besatt. Vi måste fördriva demonerna ur henne.
Besatt? Psykotisk?
Nej, det är demoner. Det är oklart exakt hur det här exorcismen gick till. Men vi kan anta att det inte var någon positiv upplevelse för Karen. Karen har en historia av att försöka ta sitt liv i flera tillfällen. Hon har skurit sig i handleden i syfte att döda sig själv. Och misslyckats. Hon har även tagit överdoser. Och en viktig sak att veta om Karen också att hennes IQ är 78.
Oj.
Det vill säga hon är lite... Och inte jättesmart.
Nej.
Men vi har en femte medlem i ungdomarna. Och det är Crystal Sturgill. Crystal är 18 år gammal och har framförallt växt upp med sin mamma som heter Teen. Alltså som tonåring. Intressant namn.
Ja.
Teen hatar Crystals pappa och har vägrat uppge hans namn till någon, inklusive Crystal. Crystal vet alltså inte vem hennes biologiska pappa är. Crystal blev utsatt för ganska mycket försummelse under sin uppväxt av Teen. Men hon visar inga tendenser till våldsamt beteende eller ens avvikande beteende under sin uppväxt. De enda gången hon hamnade i trubbel var när hon rökte på skolans område och en gång slog en kille som mobbade hennes lillebror. Till skillnad från Karen har Crystal en intelligenskvot över medel. Hon är jättebra ifrån sig i skolan och speciellt på centralprov, en prov som skickas ut till alla för att det ska vara rättvist. Och där har hon alltid höga, lite som nationella proven.
Mm.
Crystal har 1997 när allt det händer, hon har jobb på en förskola och hon har sökt till flera universitet. Hon vill studera psykologi och nu börjar man undra vad hon gör med de andra. I december 1996, 4 månader innan händelserna på rastplatsen, så anmälde Crystal sin styrpappa för sexuella övergrepp. Så Teens nya kille. Enligt Crystals anmälan hade hennes styrpappa begått sexuella övergrepp mot henne sedan hon var 4 år och våldtagit henne sedan hon var 13. Hon är alltså 18. Konfronterad med de anklagelserna och polisanmälan så erkände Crystal styrpappa att han hade gjort det. Och han döms för det.
Oj.
Men trots det tog Crystals mamma Teen hans parti och anklagade Crystal för lögn. Dessutom verkar hela Crystals släkt tro att det här är någonting som hon har hittat på.
Men trots att han
erkände... Fast han har erkänt och blivit dömd för. Så därför blir Crystal utslängd ur hemmet. Mellan december 96 och april 97 flyttar Crystal 13 gånger. Ibland bor hon hos sin moster och under en period bor hon hos Natasha och Madonna. Men hennes bästa vän i gruppen är Dean Mullins. Den lite ordentligare killen.
Ja, då känns det ju som att de har lite mer samma intressen.
Crystal är ju vän med Natasha, hon får ju bo där. Men hon tycker inte att Dean borde vara tillsammans med Natasha. Att det inte är bra för Dean. Alltså det vill säga precis som Deans familj sa till honom.
Är hon själv lite kär i Dean?
Det kan man ju kanske börja misstänka. Crystal och Natasha är vänner men de bråkar väldigt mycket. Det är egentligen inte så att de kommer överens om någonting. Crystal anklagar Natasha för att vara alldeles dominant medan Natasha anklagar Crystal för att vara alldeles mesig. Men vi har en till ungdom i den här gruppen.
Till?
De är 6 stycken.
Ja.
Och den sista är den yngste. Det är Jason Bryant. Och Jason är bara 14 år gammal när han sitter där på rastplatsen. Jason har, precis som Karen, en intelligenskvot under medel. Hans intelligenskvot är 85. Han har som 14-åring en intellektuell och emotionell förmåga som en 11-åring. Och om man fungerar som en 11-åring, då ska man nog inte vara i det här sällskapet.
Nej.
Men sedan han var 9, alltså i 5 år, har han använt narkotika. Han började som 9-åring. Enligt rapporter från socialtjänsten fick han i sig alkohol första gången han var 3. Och han tyckte om det och har fortsatt dricka sedan dess.
Oj, han kommer inte från någon bra familj.
Nej, man kan anta att han inte kommer från överklassen. Han träffade Natasha Cornett en månad innan händelserna på rastplatsen. Natasha hade sett Jason sitta i ett gathörn. Och då hade hon gått fram till honom och sagt åt honom att följa med. Jason hade följt med. Fan, okay. Och då hade hon gett honom sprit och sen hånglat med honom. Och dagen efter hade hon fått reda på att han var 14. Men det visste hon alltså inte när hon hånglade med honom.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Jason hade fram till bara några dagar innan händelserna på rastplatsen vårdats för psykisk ohälsa och missbruk. Men han hade nyligen rymt från kliniken. Så det är de här 6 människorna, åldrarna 14-20 år. De 5 äldsta, alltså alla utom Jason, har varit vänner under en tid. Och alla känner sig utanför samhället och andra umgängeskretser. De klär sig mörkt och gotiskt. Det här är gothare. Känner du till Satanic Panic under 80- och 90-talet? Det var ju en otroligt konstig händelse där massa människor i USA blev övertygade om att det fanns så här sataniska kulter som offrade barn. Och det här paniken väckte ett visst intresse för just det. Hur går jag med de här sataniska kulterna som mördar barn? Ibland fanns det fog för, det fanns kopplingar till, Richard Ramirez hade ju ritat i pentagram och hyllade djävulen och sådär. Så då fanns det ju viss relevans i det. Men oftast var det ju ingenting verkligt. Och det var mycket så här falska minnen och konstiga förhör med barn och grejer.
Precis, och det här pratade vi också om i avsnitten med Emil.
Just det.
I hypnosavsnitten.
Och nu nämner Sofie också mordet på Øystein Aarseth i Norge. Euronymous, den här norska gitarristen i ett black metal band som blir mördad.
Just det.
Av Vargvikenäs. Och Vargvikenäs var ju kanske faktiskt en satanist. I samband med att Varg dömdes för det mordet dömdes han även för att bränt ner flera norska träkyrkor. Och det spädde på just Satanic Panic. Mm. Jag brukar använda det som exempel på varför norska är så gulligt. För man tänker det att liksom, ingenting blir läskigt på norska. Förlåt alla normerna, men jag tycker tänkte det att så här, det är en jätteläskig kille, han är en mördare och han bränner ner kyrkor. Och så står han där, nu må jag akkurat bränna en kirke för Hornepär. Det blir inte läskigt. Du kanske märkte en sak här, att det är framförallt tjejerna i den här gruppen som är intresserade av det övernaturliga.
Ja.
Det är Natasha, Crystal, Karen. Och killarna tycker, ja, det är någonting som tjejerna gör. Vi håller med så får vi hänga med dem. Natasha, Crystal, Karen använder Ouija-bräden. Du vet vad det är? Så här bräden som man kan, andarna kan prata med en via.
Ja, men det är väl lite som den här leken, anden i...
Anden i glaset, ja.
Ja.
Och de spelar Vampire the Masquerade. Rollspelet.
Oh.
Det har jag också spelat. Och jag blir inte satanist.
Nej.
Men det finns ett väldigt intresse här från tjejerna i gruppen för vampyrer och det okulta. Och där lämnar vi familjen Lillelid och de 6 ungdomarna på rastplatsen. Och i nästa avsnitt ska vi få reda på vad som faktiskt händer på den här rastplatsen. Oh, vilken cliffhanger, eller hur?
Ja, verkligen.
Oj, oj, oj.
Jag bara, kände du byggdes upp här? Vad kommer att hända? Det här är ingen bra skara.
Det här är ju tre delar, så att det kommer att hända en hel del. Och varningarna gäller ju då, i det var ju självskadebeteende och självmord och allt möjligt i det här. Men varningarna kommer att aktualiseras i nästa avsnitt.
Får se hur det går.
Ja, verkligen.
Vi ses i nästa avsnitt.
Det gör vi.
I live in a world that is left behind.